Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Ja, men det som är mest slående är väl att en så stor del av skoltiden fick ägnas åt att helt enkelt samla in allmosor på olika sätt. Ja, man fick ordna försörjning för detta på olika sätt då, och delta i gudstjänstlivet, så att skolan var ju en liksom verkligen integrerad del av kyrkans verksamhet. Och det gällde ju även stadsskolor då, utanför stiftsstäderna.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Startpunkten för reformeringen av stormaktens skolor var ett brev till prästerskapet från Gustav II Adolf den 11 mars 1620, där kungen kritiserade hur skolan fungerade. Stormakten saknade både präster och ämbetsmän. Kungens resolution skulle resultera i att det inrättades 29 gymnasier och 2 universitet, men också till en lokal dragkamp om inflytandet över utbildningsväsendet. Och år 1649 infördes en skolordning som stöddes av både präster och kungamakten. Ett utbildningssystem var fött.
Pontus Folkesson har nyligen doktorerat historia med avhandlingen Att skola en stormakt, framväxten av 1600-talets skolsystem genom lokalsamhällets aktörer vid Stockholms universitet. Välkommen!
Tack så mycket.
Det där låter som en krånglig titel, men faktiskt mycket roligare än den låter, måste jag säga, i din avhandling. Väl värd att läsa även för en lekman som mig, måste jag säga.
Ja, okej. Roligt att höra.
Ja. Men du har ju forskat på skolans utveckling under 1600-talet, men jag vet inte, när tycker du, om man ska liksom börja från starten, när fick vi skolor egentligen i Sverige?
Jo, skolor började ju inrättas då under 1100- och 1200-talet och i anslutning till kyrkor och kloster. Mycket som ett svar på de behov man hade då för att utbilda präster och tjänstemän då till de kyrkliga verksamheterna.
Mm. Var det här någon omfattande verksamhet?
Jo, men det var det ju absolut. Och den var ju inrättad då i anslutning till domkyrkorna, framförallt i stiftsstäderna.
Det här var ju katolska kyrkan som är ju liksom nästan den första riktiga institution vi får i Sverige i någon mening. Men så vad hände när reformationen kom då i början på 1500-talet?
Ja, reformationen fick ju stora konsekvenser för skolorna i riket då. Och inte minst då i och med att kungen då drog in kyrkans materiella tillgångar, som påverkade finansieringen av hela skolverksamheten egentligen. Kyrkotiondet drogs in, och även prebenden, olika gårdar som var viktiga för löner helt enkelt för att försörja lärare som undervisare och även präster då. Och ett vidare led så tilltron till skolan påverkades ju också då, i och med att man skulle bryta med den gamla läraren då.
Men det är väl nu i princip man mer eller mindre lägger ner Uppsala universitet och sådär också?
Precis, det hände ju också då att det påverkades då, ja. Men samtidigt så innebar det ju också nya organisatoriska förutsättningar, kan man säga, för skolorna. Nu så talade ju Martin Luther om, eller förespråkade det snarare då, allmän undervisning för folket då och tillgängliggörandet av det kristna budskapet. Och här fyllde ju skolorna en viktig funktion. Det kunde inte ske som tidigare med bara hemundervisning eller så då.
Men det som är liksom, jag tycker utmärker, om man följer en svensk historia från liksom tidig modern tid och framåt, så vad som är ett särdrag med Sverige jämfört med många andra länder, det är ju att vi har relativt hög läskunnighet faktiskt. Trots att vi är ett litet utkantsland, fattigt, knappt några människor, så har vi ändå, läser vi i större utsträckning än vad man gör på många andra ställen i Europa. Så finns det någon förklaring till det där egentligen?
Ja, vid början av 1600-talet var det inte alls så. Då var ju läskunnigheten mycket låg då.
Okay.
Och tidigare har man väl förklarat den här ökade läskunnigheten framförallt då utifrån med de husförhör som kom då i allt större utsträckning. Men det som slår mig då i min forskning då är ju att en stor andel av de som studerade vid städernas skolor, det var ju bondsöner.
Inte så mycket borgarsöner?
Nej, de förekom också och de var ju en stor andel i förhållande till städernas befolkning. Så med det sagt så var de också en av de stora grupperna, och prästsöner, och det är de tre största grupperna. Men bondsönerna då studerade kanske efter några år när de hade liksom tillägnat sig färdigheter i att läsa och skriva, då kunde de återvända till hemsocknarna och bli kyrkklockare och undervisa sockenbarn då. Och det kom ju flera förordningar under 1620- och 1630-talet där avlönade kyrkklockare skulle finnas då i
varje
socken.
Så även på landsbygden fick man formaliserad utbildning då för vanligt folk?
Ja, hur formaliserad den var, det vet jag inte riktigt. Men någon form av liksom undervisning. Ofta så förknippades ju skola också med där undervisning ägde rum då. Och sen, till skillnad från de här stiftsskolorna som senare blir gymnasieskolor då, och städernas stadsskolor som var lite mer formaliserade med fastlagda scheman och kopplade till en fysisk skolbyggnad då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Din forskning är ju fokuserad egentligen på 1600-talet. Om vi skulle börja riktigt precis i början på 1600-talet, vad hade vi för typ av skolor då? Hur var det organiserat?
Ja, vid början av 1600-talet så fanns ju då så kallade katedralskolor i stiftstäderna. Och de var ju främst till för att utbilda präster då. Och sen fanns ju även provincialskolor. Det var så skolor som låg utanför stiftstäderna. Och de hade 4 klasser då, till skillnad från skolorna då, eller katedralskolorna, som hade 6 klasser då. Och de var ju tänkt som en grundläggande utbildning då för att senare fortsätta vid katedralskolorna. Så egentligen var det bara ett förstadium till att bli präst då, de här skolorna. Sen så, till exempel annan utbildning för att bli köpman fanns ju inte i de här provinsialskolorna.
Nej.
Så de stod, den typen av undervisning stod ju egentligen utanför de här skolorna som var stadgade då i 1611 års skolordningen. Och den var ju framtagen av prästerskapet. Så det var ju liksom en väldigt tydligt kopplad utbildning till att bli präst.
Det handlade i huvudsak om att utbilda präster.
Ja, egentligen. Precis.
Och som du redan har berört här, de flesta elever var bondsöner.
Ja, precis. Och de var ju även representerade i gymnasiets högre klasser. Och inte som man tidigare har trott då att de bara förekom i de lägre klasserna. Som en undanflykt från militära utskrivningar eller sådär, utan det fanns flera exempel på att de också studerade för att göra en karriär, då till exempel för att bli präst. Men det ska sägas också att jag tror att detta också hade betydelse för den ökade läskunnigheten som vi senare kan se då i slutet av 1600-talet. Och vi ser också en kraftig uppgång av elevantalet vid skolorna.
Det är på 1600-talet i början om vi ska...
Ja, under första halvan av 1600-talet blir en dramatisk ökning av elevantalet. Och jag tycker man kan se tydliga paralleller till intensifieringen av ökad läskunnighet då, som man tidigare har visat då i forskningen. Då.
Jag vet ju när Peter den Store då på 1700-talet skulle reformera Ryssland, då kopierade ju han det svenska förvaltningssystemet i princip rakt av, om jag förstått saken rätt. Det var bara en sak som brast i det där, att prästerskapet i Ryssland var ju knappt läskunniga, alltså de var ju outbildade. Och det vet ju hela stormaktens framväxt och där, hur viktiga faktiskt prästerna var i det här systemet som växte fram. Eller hur?
Ja, men absolut. Så var det ju. Och de var ju organisatörer av skolor också i Sverige. Det kan man ju se tydligt då.
Men går du igenom idag, så kan man få någon bild av hur det var att gå i skolan i början på 1600-talet?
Ja, men det kan man absolut göra. Det finns ju bevarade skolscheman och sådär. Så att,
när började man på dagen? Liksom?
Ja, man började ju redan klockan 5 på morgonen.
Okej.
Ja. Så med morgonbön då och sång. Så att det var upp tidigt.
Ja.
Och därefter så följde ju olika ämnesundervisning då.
Var det åldersblandade klasser där, eller hur?
Ja, till skillnad från idag så var det ju inte årsklasser, utan det var snarare kunskapsprövande klasser då.
Ja, det som låter man nästan modernt.
Alltså. Ja, precis.
Ja.
Men sen åldrarna kunde ju då variera. Så att det finns ju någon stadga där 1649 då, där man försöker formalisera det mer, så att första klassen ska man inte vara yngre än 6 år och inte äldre än 12 år.
Okej.
Ja. Men i praktiken sen så varierade, och även uppe i gymnasieklasserna då, så kunde det skilja rätt mycket.
Det handlade ju huvudsak om att utbilda präster, så det var den typen av ämnen då, eller vad för typ av ämnen här innan man reformerar? Det sker reformer under 1600-talet.
Ja, precis, det gör det ju. Så i början så är det väl läsning och skrivning, men sen har vi ju då latinskolan då. Och där så var ju de fria konsterna då, som syftade upp på trivium, som var grammatik, retorik, dialektik och logik, samt quadrivium.
Vad är det för något?
Ja, det avsåg då aritmetik, geometri, musik och astronomi.
Ja, så det fanns ett naturvetenskapligt inslag då?
Ja, precis, det gjorde det i någon mån då. Men i huvudsak så dominerades ju av liksom ämnen direkt kopplade till prästutbildningen då.
Mm. Mm. Hur fick de sin finansiering då, här tidigt 1600-tal?
Ja, den viktigaste finansieringen, det var ju sockenfinansiering då, som man kan kalla det. Det bestod av kyrkotionde, som var en allmän skatt som alla skulle betala.
Så kyrkotiondet gick till ganska mycket olika saker, det gick inte bara till prästen?
Nej, men precis. Och det sker ju en förändring här efter reformationen. Från att det tidigare då gick till att bekosta kanske framförallt omkostnader runt omkring gudstjänstlivet eller så. Och, ska man säga, kyrkoherdeslöner, till att då sen bli skolmästarlöner. Men i takt med de ökade kostnaderna för krigen så omdisponerar man även kyrkotiondet då till militära ändamål.
Okay.
Men kyrkotiondet var ju det absolut viktigaste inkomsten, tillsammans med sockengången då, som var elevers rätt att helt enkelt bege sig ut på landsbygd och städer för att samla in allmosor för att finansiera sitt boende och
Men det var för sitt privata, för att man skulle klara sig själv liksom, som elev. Alltså.
Precis. Och det förekom ju även att lärare fick bes ut när lönerna inte var tillräckliga. Då. Så.
Men vadå, de gick alltså runt på tiggarstråt då, ute i socken?
Ja, precis. Det var ju ett slags legaliserat tiggeri kan man säga. Där de fick bes ut och de hade ofta särskilda sockengångspass med sig.
Men var folk beredda att ge dem pengar alltså? Eller mat eller vad de fick?
Jo, men det var de, absolut. Och de förväntades nog också att ge till de här jäknarna som gick runt, då, eller eleverna. Och det var ju, förekom ju då i regel 4 gånger per år i samband med olika högtider. Och det kunde även vara i form av julspel eller sång eller någon form av framförande då som de gjorde. Eller bara be sig runt då på landsbygden. Och det skedde ju utlysning från predikstolarna när detta skulle ske. Så de visste då i socknarna.
Ja, för folk gick ju i kyrkan naturligtvis.
Ja, precis. Ja,
så att nu kommer de komma här och tigga.
Ja.
Ja. Det är en ganska speciell institution, eller ja.
Ja, men verkligen, det är det ju. Ja, det är fascinerande ändå. Och det var ju ganska omfattande sockengången. Det var ju på vissa håll förekom det ju 20-21 veckor om året att de begavs ut på vandringar då. Och detta var ju någonting som kungamakten då försökte reglera. De såg ju detta som att det...
Varför tyckte de det var problematiskt?
Ja, men det var ju... De förknippade det med oordning, att det var fylleri och slagsmål.
Det här är ju unga grabbar, eller hur?
Ja, precis.
Det man kan ju föreställa sig ett visst stök.
Ja, och de ville begränsa det till att allra högst vara 6 mil då, så att man skulle komma till socken på första dagen och sen tillbaka till skolan på andra dagen. Men i praktiken så kunde det ju vara så långt som 30 mil, alltså finns det ju exempel på. Så att det var
har du letat man rättsfall här också med unga jäknar som beter sig illa, eller har du hittat något sånt?
Ja, men det finns ju ett namn som dyker upp här direkt som jag tänker på, och det är ju Olaus. Som var jäknar i Örebro skola.
Alltså den kände Olaus?
Nej, det här är en annan. Nej. Han benämns bara Olaus i rättsfallet. Okay, ja. Så att, men det omnämns att han blev överfallen på hemväg då från sin sockengång av en ryttare.
Okay.
Som drog sin värja efter honom. Och då tappade han en av de här säckarna. Han hade 2 stycken med sig. Så när han då vittnar om detta inför rätten då så... kan vi läsa då hur den här ryttaren hade helt enkelt jagat honom och han fick fly för sitt liv. Och då nämner han också vad som fanns i den här säcken då. Och då kommer det upp att det fanns ju, dels var det ljus som han hade fått under sockengången och sen var det kött.
Skulle han ha det att läsa eller skulle han byta till sig mat eller tror du? Eller?
Ja, så det ljus kunde ju, ja, dels för att läsa men även som betalning till sin lärare. Så att det var ju...
Det var valuta.
Ja, precis. Ja, men det var det. Det var mycket värdefullt. Och sen var det även kött och bröd då, som fanns i den här säcken. Då. Så att det var ett exempel på vad de kunde få i form av allmosor.
Ja, men han hade ju inte betett sig illa själv. Här,
nej, precis.
Han hade bara, men det var en intressant inblick i hur det går
jo,
så här jäkligång.
Alltså. Ja.
Ja. Men du sa fylleri och sådär. Vi känner vi till massa sådana historier? Att de var fulla på de här jäkligångarna?
Ja, men det förekommer ju absolut. Sen ska man väl ha i åtanke också här att det är de fall vi ser i rättsmaterialet så att men och
plus att fylleri kanske inte var helt ovanligt i största allmänhet
alltså. Nej. Och det var väl det som kungamakten då betonade liksom att de såg problemen med det här medan prästerskapet då kanske snarare såg hur värdefullt det var.
Men det här gör det ju ändå möjligt för helt obemedlade unga män att gå i skolan eller hur?
Ja, men absolut. Och de bondsöner som finns representerade då i skolorna, de var ju inte finare bönder om man säger, utan eller välbesuttna bönder, utan det var även fattiga bönder, eller bondsöner då.
Det vet vi, att det var inte bara rik storbönderna som skickade.
Nej, de omnämns ju till och med som fattiga allmogesöner liksom.
Så det var helt möjligt att göra en klassresa här då?
Det var det absolut. Och man gjorde till och med undantag för vissa som inte hade råd att betala inskrivningsavgift då.
Fanns en skolavgift?
Ja, det fanns ju skolavgift då när man skrevs in i skolan som egentligen alla skulle betala då.
Ja.
Men man tillämpade i flera fall undantag då för de som inte hade de ekonomiska förutsättningarna då.
Jag blev lite imponerad här. Det var kanske inte riktigt det jag tänkte prata så mycket om. Men jag blev så imponerad av att man ändå har ett sånt ett system som uppenbarligen fungerar.
Mm.
faktiskt.
Ja.
Går det att säga hur många de här skolorna, hur stora var de? Hur många elever handlade de om? Alltså?
Ja, i början av 1620-talet då, om vi tar Linköping och Västerås som exempel här då. Ja, men då var det ju omkring 100-talet i Västerås.
På ett gymnasium då?
Alltså. Ja, då var det ju hela skolan kan man säga. Så då var det ju från barnskola, trivialskola och gymnasieskola. Så barn, ja.
Mm. Och hur stor befolkning hade vi här i början på 1600-talet i Sverige?
Det var ju ungefär 1,5 miljoner då.
1,5 miljon.
Ja, precis. Och i Västerås så ser vi ju en enorm utveckling. Alltså från då 1620-talet.
Vi kanske ska säga att Västerås är den första gymnasieskolan.
Precis, det är den första gymnasieskolan. Och där var det ju omkring 100 elever i början 1620-talet. Till att sen då under 1640-talet bli omkring 600-650 elever. Så det är ju en enorm utveckling. Och Västerås stad hade ju inte mer än liksom 1300 invånare liksom vid den här tiden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du börjar ju din avhandling med ett intressant brev som Gustav II Adolf skriver. Jag tycker det känns så skönt någon gång att han förknippas med någonting annat än krig liksom, faktiskt. Han, vad är det, 1620 så skriver han det här brevet till prästerna.
Ja.
Och han är väldigt kritisk till hur utbildningssystemet, kan vi prata om ett system här 1620?
Ja, det är väl svårt att prata om ett system.
Men hur utbildningen är organiserad, ja, i Sverige, eller hur?
Ja.
Varför skriver han det här brevet och vad är det han är kritisk till?
Ja, till att börja med så säger han ju inledningsvis att ja, men det saknas ju nyttigt folk.
Ja, som han menar han med det?
Ja, alltså han radar ju upp flera exempel då. Men bland annat så säger han att det finns ingen fogde eller statsskrivare som, eller de kan knappt skriva sina namn.
Fogden kan inte skriva sitt namn.
Nej, så säger han ju i brevet då liksom. Ja. För att illustrera den här bristerna i skolan helt enkelt. Men han är ju kritisk mot hela organisationen egentligen. Att det finns liksom inga utbildningsvägar för de olika behov man behöver. Jag menar, här har vi ju liksom en expanderande statsförvaltning och han behöver ju liksom välutbildade ämbetsmän. Samtidigt var det brist på präster då.
De ämbetsman som finns vid den här tiden då, var har de fått sin utbildning någonstans?
Ofta var det ju att de var hämtade utrikes då, alltså från, de har kanske hade
svenska adelsmän som hade studerat utomlands eller utlänningar,
ja, precis,
som kom
på studieresa utomlands, ja. Och även i viss mån då, även utlänningar som man tog in då till administrationen. Men det var ju inte längre tillräckligt och samtidigt så var ju Sverige, vi befann oss i krig, så att då var det också svårt att liksom få den här utbildningen utomlands
ifrån. Men var han bara kritisk till liksom mängden elever som togs ut, eller var det även inriktningen på utbildningen?
Precis, det var även inriktningen då, för han tyckte att teologin tog för mycket utrymme i undervisningen. Och sen så tyckte han också att den var ineffektiv, för att de olika skolorna i landet var ju inte standardiserade.
Det såg olika ut.
Ja, precis. Och det klassantalet
ingen varierade. Läroplan. Ingen läroplan.
Nej, eller ja, det fanns väl, men inte så att den var tillämpad i hela riket. Och det kunde ju betyda att om du läste en sak vid ena skolan, då kanske du fick läsa samma sak igen om du bytte skola. Det var inte systematiserat på det viset då.
Men hur vill han ha det då?
Dels så vill han förändra ämnesinnehållet i undervisningen. Och sen skulle det standardiseras, det skulle vara likformig undervisning då. Mm. Så att man...
Så en centralisering, kan man säga det? Eller?
Ja, det kan man nog säga också, för han vill ju också, finansiellt sett, det är ju en annan sak då, men han vill ju inte tillföra finansiering.
Han vill att det ska bli bättre, men de ska få mindre pengar.
Jo, precis, så är det. Ja. Och lösningen på detta var ju då att man ville stänga ner städernas stadsskolor då, som låg utanför stiftstäderna och föra över.
Städernas stadsskolor, men det var inte organiserat av kyrkan då, eller?
I någon mån var det väl det, men det var huvudsakligen städernas borgerskap som skulle stå för förvaltningen, alltså med tillgodose skolbyggnad, skolmästarbostad då. Så de ansvarade för
skolmästare,
det.
Skolmästare, var det lärare? Eller
det
var
rektorn för skolan.
Rektorn,
ja, precis.
Så att han ville ta pengar från borgerskapets skolor?
Mm. Och föra över det då för att kunna inrätta nya skolor vid stiftstäderna och finansiera dem, eller säkerställa en finansiering för de skolorna och göra mer kvalitativ undervisning vid de här skolorna. Och det blev ju senare då gymnasieskolan.
Men ja, jag skulle säga det, hur gick det då?
Ja.
Fick han igenom sina idéer? La man ner alla borgerskapets skolor?
Inledningsvis så gjorde man ju det.
Och vad tog borgerskapets barnvägen då?
Ja, det är ju en bra fråga. Men för att det uppstod ju såklart protester i samband med att man la ner de här skolorna. Och borgerskapet, de lokala skolmästarna, kyrkoherdarna, de var ju missnöjda med detta av flera anledningar. Dels då för att borgerskapets söner inte fick någon utbildning i staden där de bodde såklart. Och det var ju förknippat med...
För då var man tvungen att åka till närmsta stiftstad eller så.
Ja, och det var ju förknippat med höga kostnader för just logi och finansiera studiegången där då. Och samtidigt så fyllde ju de här skolorna en viktig del för stadens identitet. Det var en viss stolthet över att ha en skola i staden. En prestigefråga helt enkelt.
Mm.
Samtidigt så agerade ju då borgerskapet för att få finansiering för undervisning i aritmetik till exempel. De försökte tillsätta lärare i det här ämnet då och till och med vände sig till domkapitlen för att få finansiering för detta. Tydligt kopplade då till deras utbildningsintressen.
Mm. Stiftas det lagar vid den här tiden om det här, eller är det bara kungen som bestämmer hur det ska vara? Eller hur ser processen ut liksom, att vi får det här skolsystemet då, senare?
Det är ju, det stiftas flera lagar här ska sägas, och 1620 är ju en viktig brytpunkt, för då kommer ju, alltså då lägger ju kungen fram en proposition där till prästerskapet, och de kommer ju med ett betänkande som sen leder fram till den första kungliga skolordningen.
Ja.
Och där skulle man ju då lägga ner städernas skolor i den då. Men där föreslogs också att man skulle inrätta trivialskolor och gymnasieskolor.
Trivialskola, vad är det?
Först har vi barnskolor, om vi börjar där då.
Ja.
Där man lär sig elementär undervisning, skrivning och räkning. Och sen har vi ju då trivialskolorna som en fortsättning på det då, kan man säga. Där man då skulle läsa de tre ämnena. Grammatik, logik och retorik då. Och därefter följer då gymnasieskolan som var en påbyggnad på de äldre katedralskolorna. Så det var den här skolhierarkin, skoltypshierarkin som man skulle införa då. Och man börjar att göra det successivt under 1620-talet. Det första gymnasiet inrättas ju då i Västerås och därefter följer.
Vilket år var det?
1623.
1623, ja.
Och det andra gymnasiet kommer 1626, då det blir i Strängnäs.
Varför hamnade det första gymnasiet i Västerås av alla? Det måste vara en relativt liten stad vid den här tiden.
Ja, men det är absolut en liten stad vid den här tiden, men biskop Johannes Rubeckius då, som var biskop i staden och för Västerås stift, han var ju mycket god vän med Axel Oxenstierna.
Som var kungens, vad ska man säga, viktigaste ämbetsman.
Ja, ja, men det var han ju verkligen liksom. Han var ju rikskansler och hade studerat med Johannes Rubeckius i Wittenberg bland annat.
Jaha, så de var gamla skolkompisar?
Ja, men precis. De var ju bundisar här och
och umgicks privat, höll jag på att säga, ja, men det kanske vi inte vet.
Nej. Men, och sen så härjade ju pesten då året 1623 i Stockholm. Och det betydde ju då att kung Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna, de lämnade Stockholm och hade fått en inbjudan faktiskt av Johannes Rubeckius då att närvara som dopvittnen i Västerås. Så de begav sig dit och i samband med detta så fick ju han tillfälle då att diskutera stiftets skolplaner då. Och han hade inspirerats av de moderna skolstäderna nere på kontinenten i Wittenberg, i Jena.
Så det är Tyskland som vi låter oss inspireras av?
Ja, det är framförallt Tyskland då. Mm. Och där hade han sett den här moderna skolstaden. Det fanns ju liksom lärarbostäder, tryckerier till och med för att...
Det låter resurskrävande
det
här.
Ja, men verkligen. Det var ju mycket resurskrävande. Men det här hade Rubeckius en plan för och han hade inspirerats av hur den var organiserad och finansierad på kontinenten. Där hade man i regel 10-12 lektorer i undervisningen och de var ju finansierade genom särskilda lärarbostäder med årlig avkastning.
Alltså de fick egendom då? Eller avkastningen,
ja,
av en egendom?
Ja, precis. Och lönerna var ju finansierade på det viset. Och de hade bostäder som ju också var väldigt viktigt. Det kunde ju bli väldigt dyrt om man inte hade det. Vilket är tydligt i Sverige då, innan gymnasierna inrättas. För då ser vi problemen med att helt enkelt tillgodose lärare med bostäder. Så att en del får till och med be sig iväg och lämna sina tjänster på grund av detta då.
För att de inte har någon bostad?
Ja, för att de inte har någon bostad. Och en del går ut på sockengång och sådär. Så att det är en viktig del i det här.
Man blir ändå lite förvånad. Ja, men du kom ju med en rimlig förklaring här varför den första hamnade i Västerås. Men man hade ju kunnat föreställa... Ja, det måste finnas ett antal städer som är större än Västerås vid den här tiden.
Ja, men precis. Och det är ju, kungen var ju egentligen... Han hade föreslagit att det skulle hamna i Åbo eller Linköping.
Ja,
så att det är ju tydligt.
Det hade jag inte reagerat lika mycket på.
Nej, precis. Nej. Nej, men städerna var inte särskilt stora i Sverige heller vid den här tiden. Så att, och Västerås var ju en viktig stiftstad. Det tillhörde Mälardalens biskopselit, som man säger också. Så att de hade ett betydande inflytande. Och han fick ju då möjligheten här att helt enkelt förverkliga sin skolvision. Och det är ju väldigt slående när man är i Västerås idag. Man ser liksom hur det var uppbyggt.
Finns skolbyggnaderna kvar?
Ja, en del av dem finns ju kvar. Och biskopsbostaden finns kvar. Och vi har ju även någon lärarbostad kvar. Och barnskolan som byggdes under 1630-talet finns kvar. Och som senare blev också byggnad för prästseminariet då. Mm.
Så Västerås blir en lärdomsstad här då?
Ja, precis. Det blir det.
Det tar några år, men det rullas ut flera gymnasieskolor här.
Ja, det blir på 29 år då så inrättas ju 13 gymnasier runt om i riket och de övriga provinserna då. Så att det är ju en rejäl upprustning av
skolorna. Men jag kan
tänka
mig att nu vi tänker på gymnasier idag, det är ju något så vardagligt som finns. Mm. Ja, det kanske inte finns i alla kommuner, men i många kommuner och så. Men det måste ju ha haft en annan status vid den här tiden.
Det hade det absolut och de betraktades ju närmast intill som akademier eller halvakademier. Och de försökte ju till och med omvandla de här gymnasierna till akademier faktiskt.
Var det något gymnasium som blev en akademi?
Åbo blev det. Ja, det omvandlades till akademi då till slut. Men Paulinus i Strängnäs hade ju exempelvis försökt omvandla sitt gymnasium till en akademi då.
Men det gick inte?
Nej, han skickade flera skrivelser till Johan Skytte då bland annat.
Ja.
Johan
Skytte också så här...
Precis, han var ju universitetskansler faktiskt också i Uppsala. Så han hade ju betydande inflytande i sådana här frågor då. Och där ville han då att gymnasiet i Strängnäs skulle bli då som de här gymnasiestäderna på kontinenten, akademistäderna. Och ville ju till exempel ha promoveringsrätt. För det var ju någonting som annars var förbehållet akademin.
Alltså att folk skulle kunna doktorera där?
Ja, precis. Aha. Och även då vad det gäller titlar, att de skulle inte kallas lektorer utan professorer. Och det var ju någonting som var oklart under 1620-1630-talet huruvida gymnasieskolan skulle vara en förakademisk skola eller om det skulle ha akademistatus då.
Vilka var det som undervisade på de här gymnasierna?
Ja, det var ju väl utbildade personer som undervisade här.
De hade läst utomlands på universitet?
Ja,
eller på universitet?
I regel hade de läst utomlands då.
Så det var inte bara vanliga präster eller sådär?
Nej, det var präster också. Utbildade präster kunde det vara som undervisade till exempel teologi då. Men de var i regel välutbildade. Sen fanns det ju inga direkta formella krav på de som undervisade där. Men man eftersträvade att de kanske skulle vara magistrar liksom då, åtminstone. För gymnasierna hade ju då en högre status än andra skolor. Så.
Du... Gustav II Adolf dör ju, som de flesta känner. Om det är några så här årtal så brukar folk kunna det. 1632, i slaget vid Lützen. Påverkar det utvecklingen av utbildningspolitiken i Sverige? Han verkar ju ändå intresserad av det här.
Ja, det påverkar väl inte direkt, ska jag väl säga. Nej. Så. Utan,
det är andra män som driver det här. Du snappar om Axel Oxenstierna och Johan Skytte.
Ja, men framförallt är det ju lokalsamhället som driver de här. Det är ju de som driver de här utbildningsfrågorna. Och just det att de vill ha mer resurser till sina skolor. Och borgerskapet vill ju framförallt ha tillbaka sina skolor. Så att de driver.
Får
ju,
de det då?
Ja, det får de ju till slut här. Men i början så får de ju då vänder de sig till domkapitlen för att få tillbaka sina skolmästare, deras löner. För det är ju de som har flyttats över. Ja, där heter det ju skolmästare. Ja. Och de undervisar i stadsskolorna. Men de är också rektorer i någon mån med det yttersta ansvaret för skolan då. Men det är deras löner som flyttas över till de katedralskolor som blir gymnasieskolorna i stiftstäderna. Så de försöker få tillbaka de här lönerna. Det är ju då socknarna som de vill ha tillbaka, för det är det som är den viktigaste inkomsten för de här skolorna. Så de vänder sig till domkapitlen och de avvisar dem inledningsvis. Men till slut lyckas de då att det blir finansiella kompromisser, kan man säga, på den regionala planet då. Så att de får tillbaka viss del av finansieringen och sen ordnar de helt enkelt andra finansieringsformer. Och de blir ju viktiga då för att...
Typ vad säger andra, vad kunde det innebära?
Ja, men det kunde vara... Ja, men donationer fanns ju exempelvis och gåvor. Men det var även likgång, som det heter. Och det var ju skolelevers och jäknas och lärares möjlighet att deltaga i begravningsprocessionen då. Så att de deltog i liksom de här verksamheterna och kunde bära kistan till exempel.
Men då var det här som en inkomst då? Eller?
Ja, det var som en inkomst och det fanns ju tydligt reglerat i olika förordningar. Vad det kostade då för den som de nära anhöriga som skulle begrava någon då. Till exempel.
Ganska intressant sätt att finansiera skolor på.
Ja, men verkligen. Aha. Så det är ju, och det, nej men det spelade en viktig roll också då. Och antalet begravningar på år då varierade ju också såklart då i olika städer.
Ja, men folk dör ju alltid förr.
Liksom. Jo, precis. Så det.
Men de flesta av oss har ju gått i skolan. Man har ju en ganska tydlig bild av vad det innebär att gå i skolan. Så vad är det som du reagerar på som har gått i den moderna skolan på 1600-talsskolan? Vad är det?
Ja, men det som är mest slående är väl att en så stor del av skoltiden fick ägnas åt att helt enkelt samla in allmosor på olika sätt till exempel, eller liksom att...
Ja, för det var många dagar som
man fick ordna försörjning för detta på olika sätt då. Och delta i gudstjänstlivet, så att skolan var ju en liksom verkligen integrerad del av kyrkans verksamhet. Och det gällde ju även stadsskolor då, utanför stiftstäderna. Så att de hade en nära koppling
alltså, organiserade. Jag är så pass gammal så jag är till och med gått, det kanske finns sådana kvar, men jag gick ju Ervalla kyrkskola.
Mm-hmm.
Det hette till och med kyrkskolan faktiskt. Så det låg ju bredvid, det var en fin kyrka där bredvid, men skolan såg modern ut. Men, så att den där kopplingen har vi levt kvar länge. Men, 1600-talet är ju liksom, det, jag menar, det är krigens tid, det är en dynamisk tid. Jag tror inte jag skulle vilja leva under 1600-talet själv, om jag får bestämma århundrade. Men det är ju också liksom den starka statsmaktens framväxt här. Och vi har ju redan nämnt Axel Oxenstierna. Det är ju nu de här stora reformerna kommer. Jag tänkte, man kanske ändå, om man kan placera in utbildningssystemet här så förstå lite, vad är det för typ av reformer av statsväsendet som sker här liksom 1632?
Ja,
eller förlåt, 1634.
Ja. Ja, då kommer ju den här regeringsformen, och den är ju såklart väldigt viktig. För då får vi ju 5 nya ämbetsverk. Hovrätter inrättas runt om i riket.
En högre rättsinstans.
Ja, precis. Och krigsrådet, amiralitet, kungligt kansli och räknekammare. Och sen utöver detta så får vi då länsstyrelserna som inrättas. Så det blir ju...
Det är en slags reformering av den lokala statsmakten.
Ja, precis. Ja. Så det blir ju ett ökat behov här av välutbildade ämbetsmän. Inte bara på central nivå egentligen, utan även på regional nivå. Och det var ju ett behov som helt enkelt inte kunde tillgodoses här som tidigare. Utan här var man tvungen att hitta mer systematiserat sätt att tillgodose den här expansionen av.
Så jag menar, man kan ju säga att någonstans kan man väl jacka in reformeringen av skolsystemet också i reformeringen av staten i stort, eller hur?
Ja, men precis, kronans intressen kan man verkligen förklara utifrån det. Liksom, att de, och de försöker ju då effektivisera skolorna, men också att påverka ämnesundervisningen då, framförallt då. Genom att införa till exempel statskunskap och historia som var tydligt kopplade till en ämbetsmannakarriär.
Ja, just det. Men man får ju ändå bilden av att det här måste ju nästan bli som en, vad ska man säga, alltså driver på utvecklingen av städerna i stort, eller? Det är så pass mycket människor i frågan om resurser.
Ja, men verkligen, och stiftstäderna, de blev ju ledande utbildningscentra här.
Ja.
Och överordnades ju övriga skolor också, inte minst ekonomiskt. Så kyrkans inflytande ökade ju kraftigt i och med att gymnasieskolorna förlades till stiftstäderna och inte några andra städer. Så att biskoparna, de fick ett betydande inflytande här, lokalt och regionalt och i med de här skolorna. Och det är klart att det bidrog säkerligen också till, ekonomiskt kan man tänka, till städerna. I och med att det var oerhört stora elevpopulationer som gick i de här skolorna.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
En annan sån här viktig del i 1600-talets utbildningsreformering, det är ju 1649 års skolordning. Är det själva kärnan av din doktorsavhandling vi är framme vid här nu, eller?
Ja, men det skulle man kunna säga. För att 1649 års skolordning, det lade ju grunden kan man säga för vårt första skolsystem. Bestående av barnskolor, trivialskolor,
gymnasieskolor. Men har man inte haft det där innan då?
Nej, det har man inte haft, utan för... Det här var ju liksom ett skolordning som skulle gälla hela riket, och det inkluderade alla städers skolor då. Och det innebar att, åtminstone i teorin, att man skulle kunna avancera från lägre till högre utbildning då inom en skoltypshierarki kan man säga. Och inte nog med det, den här var ju också finansierad, så att skolordningen hängde samman med en budget kan man säga.
Aha.
Där varje skoltyp hade visst antal lärare som också hade lärarlöner. Och det hade vi aldrig haft tidigare.
Så det är väldigt, det är på detaljnivå reglerat hur det ska fungera.
Ja, precis. Så det är en centralisering av lärarlöner skulle man kunna säga, som vi inte haft tidigare då. Som är tydligt kopplad till de olika skoltyperna.
Är det på samma sätt som du redogjorde för tidigare att man kunde få liksom någon typ av fastighet för att klara sin försörjning?
Ja, finansieringsformerna ser ju ungefär likadana ut. Men här
så det är liksom inte lön i vanlig bemärkelse?
Nej, med den tidens ögon betraktat så är det ju det liksom då. För där var ju kyrkotiandet var ju väldigt viktigt då. Och det var ju så de fick betalt då.
Ja. Men man förändrar också innehållet i utbildningen här 1649 eller?
Mm, ja men det gör man ju också. Och ämnesundervisningen utökas ju kraftigt då. Det blir mer naturvetenskapligt orienterade ämnen som kommer till då.
Framförallt det är statsmaktens intressen här.
Ja, det är både och skulle jag säga. Biskoparna är ju också intresserade av detta. Men det är klart att statsmakten hade också ett intresse av att utöka den typen av ämnesundervisning som geometri till exempel, men även statskunskap då, som jag ju sagt
även historia kommer.
Och även historia.
Varför tillför man historia här? Alltså?
Nej, men det var ju någonting som man förväntades kunna. Det var liksom en del av den allmänbildning man skulle ha, till exempel för blivande ämbetsmän. Och man skulle kunna referera till bra och dåliga exempel hämtat från historien då. Så att, ja, det var viktigt att ha med det också då i utbildningen. Men sen ska också sägas då att den här expansionen av rikets skolor som sker egentligen då från 1620 till 1649 och leder fram till det här vårt första skolsystem. Den kan ju också betraktas som en kompromiss mellan olika aktörers utbildningsintressen. Vi har ju då städernas borgerskap som tydligt har drivit sina intressen om att också utöka undervisningen med aritmetik.
De kunskaper de behöver i sina värld.
För att utbilda köpmän och även senare då hantverkare. De utbildningsintressena var ju tidigare något som städerna själva skulle bekosta. Men i och med 1649 års skolordning så inordnas de här i en och samma skoltyp, trivialskolan, som blir gemensam för hela riket då. Och sen har vi även stiftsbiskoparna som då lyckas driva igenom sina utbildningsintressen. De vill ha en gymnasieskola i varje stiftstad, vilket de också får igenom, och även finansieringen här. Så att det blir ju en enorm upprustning av stiftsädernas skolor.
Är det här unikt i Sverige, eller är det här en utveckling som sker på kontinenten också samtidigt?
Ja, det finns ju några exempel på liknande skolsystem. Så, men den här omfattningen och framförallt att det är finansierat på det här sättet är nog hyfsat unikt skulle jag säga. Och det är imponerande tycker jag, för det var ju den stora pedagogen då, Comenius. Han åkte ju runt i olika länder och införde olika typer av skolreformer då med den här typen av organisation av skolor då, med mer eller mindre framgångsrika sådana då. Så det är fascinerande tycker jag då. Och samtidigt då som kronan då lyckades införa en standardisering av skolorna faktiskt, som man då hade påtalat under tidigare då ska sägas. Och att gymnasierna blev en förakademisk skola då och inget annat.
Mm. Vad som är intressant, det här sker ju, jag utgår från att det är kamp om resurser, det är mycket krig och så som förs vid den här åren. Så att, jag menar, det är kamp om resurserna här och ändå lyckas man trumfa igenom det här.
Ja.
Det måste ju ändå funnits en konsensus om att det här var viktigt.
Ja, men verkligen. Det tycker jag.
Mm. Men den här skolordningen då från 1649, märks det av sen? Vi började med att prata lite om läskunnighet här, kanske lite för tidigt.
Mm.
Men märker vi av det här på samhället, att vi får en mer samordnad, mer centraliserad skola, välfinansierad och så?
Ja, men det tycker jag att vi gör, för att till exempel mot 1640-talet så kan man läsa i riksrådsprotokollen att det är ett överflöd av präster till exempel.
Är för mycket präster?
Ja, det är för mycket präster då. Så att från att man hade påtalat bristen av präster då 1620, så har vi plötsligt för mycket präster. Samtidigt så har
Vad gör man åt det då?
Ja, man lyfter ju olika förslag för att åtgärda detta då, men bland annat så tänker man sig att man kan halvera
studieplatser?
Nej, men prebenden framförallt då, så att man kan halvera dem för att helt enkelt utöka antalet prästtjänster. Men ja.
Ja.
Jag vet inte, det finns olika förslag på.
Nej.
Men ja, och sen samtidigt ska sägas också att man får ju fler välutbildade ämbetsmän då. Och då är det framförallt borgarsöner som gör en sådan karriär då. Och adelsståndet här, de lägger till och med in ett klagomål faktiskt till drottning Kristina att de är besvärade över att det är så många som nyadlas och tar deras tjänster då i centralförvaltningen. Och då hänvisar till slut sen Axel Oxenstierna att ja, men då kanske ni också ska gå i skolan.
Ja, för det är det jag tänkte vi skulle komma till. Ja. Vi har ju i princip inte nämnt adelsmännen här.
Nej.
Trots att vi har pratat i 50 minuter.
Ja.
Var har de hållit hus hela tiden här?
Ja, adelsmännen då, eller adelssönerna, de utbildades ju då främst genom privatundervisning i hemmen.
Privatlärare,
ja, informatorer som det kallades då. Och därefter så förväntades de att helt enkelt studera på studieresor utomlands eller vid akademin då. Så att de gick i regel
alltså,
det inte...
Något gymnasium skulle de aldrig...
Nej, alltså jag har ju bara stött på två fall av...
Två adelsmän?
Två adelsmän. Adelssöner, ja, precis. Ja.
Hur kommer det sig att de gick i den vanliga skolan?
Ja, det är lite oklart, men de var ju också inte högadel, ska sägas, utan de var ju lägre adel då. Och i Örebro då är det två fall som jag hittat där. Men nej, de i regel så gick de helt enkelt, de fick sin undervisning på annat sätt då.
Ja. Du, vad är det under hela det här, du har hållit på i flera år här nu, det måste kännas skönt att vara färdig så.
Ja, men verkligen.
Ja, men du, vad är, det här kom ju från ett genuint intresse för dig för de här frågorna, men vad var det som förvånade dig mest? Alla de här timmarna du har grävt i Riksarkivet så.
Ja, det är mycket egentligen som man kan säga av det här, men att bondsönerna var representerade i så stor utsträckning till exempel i skolorna.
Det var inte den bilden du hade av.
Nej, det var det nog inte, utan som man tidigare har man alltid liksom påtalat då att det har varit högre ståndsfamiljer och prästfamiljer då. Så det fascinerade mig. Och som jag sa tidigare också, alltså hur stor del av skoltiden man fick bes ut på vandringar. Sockengångsvandringar för att ordna sitt finansiering helt enkelt, eller försörjning för sitt uppehälle och kost och logi liksom under studiegången. Det också. Men också hur skört det kunde vara liksom, om vi hade olika kriser, att skörden slog fel, det drabbade ju skolan direkt då.
Ja, för då kunde ju inte bönderna ge dem.
Nej, precis, och då de hade inga, då kunde lärarna fick inga löner och då kunde skolan avstanna liksom, så att det.
Alltså att alla fick ta sig därifrån?
Ja, att de begav sig ut på bygden eller förlängde liksom sockengångarna eller på olika sätt då. Och sen så kan vi också läsa om pestens härjningar till exempel, att man helt enkelt får avbryta skolundervisningen eller flytta den som man gör i Västerås 1623 till Arboga. Så att ja, det är fascinerande tid på så vis. Ja.
Bra. Pontus Folkesson, nyligen doktorerad med avhandlingen Att skolan stormakt, framväxten av 1600-talets skolsystem genom lokalsamhällets aktörer. Den här kan man faktiskt, den finns tillgänglig digitalt. Bara ladda ner om man vill kolla närmare på den. Tack ska du ha för att du kom hit idag.
Ja, tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.